Jag tänkte börja med att visa dig några bilder. Kolla här. Vad ser du?
Gud, himla. Jag ser en liten, vad kan det vara, tvååring klädd som den brittiska drottning Elisabeth i blå kappa med pärlhalsband och en hatt med rosett på.
Det här är bara en av många bilder. Kolla här, en till tvååring.
Jösses, här är färgen lila istället. Två corgis.
Och den här?
Oj, här har vi med limegrön variant.
En liten toddler i limegrön dress. Mm, Queen Elizabeth style.
Alltså det är små mini-Elisabeths.
Visst är det speciellt också att bebisarnas ansikten på sätt och vis också rimmar med en 80-årings ansikte.
Ja, verkligen.
Alltså, till min stora förvåning så upptäckte jag att det här verkar vara en grej. Att man klär ut sina toddlers till Queen Elizabeth. Och jag tänker så här, det måste ju ändå säga någonting om hennes modemässiga avtryck. Alltså det avtryck som hon lyckades skapa.
Jag trodde du skulle fråga, vad säger det om dig som hittar den här typen av bilder? Men det säger väl en hel del om att hon lyckades skapa en signaturstil och vilja inflika en stil hon skaffar sig efter 75 års ålder. Just den här stilen, färgglatt, lite roligt, som till och med barn kan gilla. Och det är bra jobbat.
Du menar att
ovanligt.
Det är ovanligt att byta stil så sent i livet?
Väldigt ovanligt. Och därför är drottning Elisabeth den andra en intressant person som jag tycker vi ska titta lite närmare på.
Får bara säga en sak till först. För du själv har ju också en ganska utpräglad stil. Alltså nästan som en kunglighet, så känns det ju när du kommer på morgonen till kontoret. Du har din svarta kappa, liksom perfekta bälte, liten scarf, perfekt make. Det skulle ju kunna vara en grej också att klä ut sina tvååringar till Susanne Ljung.
Ja, men det tycker jag. Gör det. Skicka in bilder. Ska jag se om jag kan svara på den bästa.
Utser vi en vinnare. Den stora Susanne Ljung-tävlingen.
Så perverst.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman. Men du, varför är Queen Elizabeth på tapeten igen nu så här 4 år efter sin död?
Jo, därför att nu i veckan så öppnar en alldeles ny modeutställning i London med titeln Queen Elizabeth II, Her Life in Style på King's Gallery i Buckingham Palace.
Alltså att Queen Elizabeth får en egen modeutställning långt innan ens John Galliano har fått den.
Som han gnisslar tänder. Ja, men i år skulle drottning Elizabeth fyllt 100 och det här firar man då genom att visa upp hennes garderob. Och kuratorn för den här utställningen, Caroline de Gitto, hon menar att genom hennes kläder kan man följa hur landet har valt att presentera sig för omvärlden. Hon säger att utställningen är en hyllning av Queen Elizabeths unikt brittiska stil och hennes bestående modearv.
Men alltså 100-årsjubileum, det är ju ändå, alltså det är ett stort firande. Det måste ju vara något extra storslaget. Det går ju inte att komma med någon liten skitutställning.
Exakt, det är en stor utställning. Den består av 200 föremål och då kläder hon burit under alla 10 decennier av hennes liv. Från födseln till vuxen ålder, från prinsessa till drottning och från ledig stil till diplomatisk klädsel för den globala scenen, som det står i programmet.
Kommer man osökt att tänka på hennes look med oljerock och huckle? Tror du den stilen är med där i utställningen?
Det återstår att se. Utställningen öppnar ju idag faktiskt, fredag. Men de kläderna borde ju verkligen vara med. Det känns ju som att de funkar som hennes myskläder, för de såg ju alltid avspänd och cool ut.
Intressant tolkning av myskläder. Men du, alltså modutställningar överlag, de brukar ju handla om så här spektakulära kläder. Alltså hur kul kan det vara att titta på pärlhalsband och oljerockar?
Ja, allvarligt talat, rent generellt så kan ju kungligheters kläder vara väldigt tråkiga, eller de är ju ofta det. I de här sammanhangen handlar det ju sällan om någonsin om mode, utan att klä sig korrekt, att vara representativ. Det gäller att vara kläder som är designade och gärna tillverkade i det egna landet.
Ja, de får ju ofta uppmärksamhet för att de klär sig hållbart, i alla fall här i Sverige. Åh, Vickan kör en repris på Silvias gamla klänning, eller Vickan, hon mixar H&M-kläder med gamla kungliga tiaror.
Ja, men sånt ger ju pluspoäng idag. Men oftast känns det ju som många pliktskyldigt säger, så vackert bara för att det bär som en kunglighet. Jag säger bara prinsessan Diana som lyftes fram som en super supermodell i trendriktiga kläder. Har ni inte ögon att se med, vill man ju säga, eller jag vill ju säga det.
Och nu känns det som att du släpper en bomb här, alltså en i alla fall oerhört kontroversiell åsikt. Alltså du menar att prinsessan Diana, hon är inte alls den modeikon som alla tror.
Alltså jag fattar inte hennes historia som modeförebild då, och jag fattar den inte idag. Och då menar jag inte bara för att hon hamnade i rampljuset under det tidiga 80-talet, vilket är 1900-talets gräsligaste modeera, vilket jag av erfarenhet kan säga, för jag var där.
Det var det sannoliken, det finns ju fotobevis på det också, vill jag minnas.
Ja, men modetidningen Harper's Bazaar, de gjorde för några år sedan en lång lista med hundratals bilder på Dianas kläder under åren, med rubriken "The People's Princess was a fashion icon way ahead of a time." Men nej, det var hon inte.
Alltså, du eldar upp dig.
Jag känner äntligen få utlopp för det här.
Men varför var hon inte det då?
Men hon var inte en modeikon, och hon var inte före sin tid. Hon var mitt i det värsta som 80-talets mode kunde erbjuda. Hon älskade jättestora kragar och jättestora rosetter som hon lyckades klämma in på fler plagg än man kan räkna.
Hon kanske inte ens älskade det. Det kanske bara var tidens mode som hon anammade.
Jag vet. Med tanke på så mycket så ofta hon var det, så måste hon ha gillat det. Ja. Hon älskar också breda axlar och mönster. Ska jag fortsätta?
Ja, det känns som du vill det, i alla fall.
Ja, men vi kanske ska göra ett helt program om Dianas stil eller bristar på. För gå till botten med det här missförståndet om henne som modeikon.
Du menar som en debunking, som man säger inom den akademiska världen. Att vi liksom debunkar att hon är en modeikon.
Mm.
Ja, det låter ganska kul. Men tillbaka till Elizabeth. Tycker du att hon också har fått oförtjänt mycket uppmärksamhet för sina looks?
Ja, men ingen har väl någonsin betraktat drottning Elizabeth som något modelejon. Men vad som är kul med henne, det är att hon fick en sorts modemässig nystart efter 75 års ålder.
Ja, du nämnde det. Det är ju smått otroligt.
Ja, men det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom, som man säger. Man måste ju inte tyngas av tidigare trauman i livet.
Tack för tipset.
Och kanske är det heller aldrig för sent att börja ha kul med kläder. Men det verkar fall som Elizabeth fick ett uppsving på flera sätt efter att hon började bära mer färgstarka kläder och kortare klädningar på äldre dagar.
Men vad händer i hennes psyke? Är det som att hon bara vaknar upp en dag och tänker färg?
Ja, men den här nya stilen som då du visade mig på, de här små barnen. Ja, men de kom till tack vare att Elizabeth fick en ny påkläderska eller dresser vid namn Angela Kelly. De var ett både otippat och omaka par som slog värre med häpnad. Ja, men jag kommer återkomma till dem.
Ser fram emot det.
Mm.
Men alltså det här att födas in i ett kungahus. Alltså redan dopklänningen är ju berömd.
Ja, och det är ju många berömda moderskaper som dyker upp i utställningen. Och Queen Elizabeth var ju drillad från barnsben att ta över tronen och blev klädd därefter. Med på utställningen finns till exempel en klänning av silverlamé som hon bar som brudtärna vid 8 års ålder 1934, skapad av Edward Molyneux.
Edward Molyneux, är det liksom ett household name i modekretsar?
Yes, för de som gillar gammaldags glamour i alla fall. Men britten Edward Molyneux, han var en av dåtidens mest uppburna modeskapare, känd för sina klassiskt eleganta aftonkläder. Han kallades även för kaptenen efter sin tid i armén under första världskriget, där han blev av med sitt ena öga.
En enögd modeskapare, det har vi inte haft med i vårt program tidigare. Det är ju alltid den här liksom, modeskaparen som älskar lyx och flärd och var bästis med kändisar.
Ja, men runt Elizabeth så dyker upp fler otippade typer, för Molyneux var inte den enda designer med förflutet i militära till exempel som klädde Elizabeth. Det gjorde även Hardy Amis.
Vänta, det där låter bekant. Hardy Amis.
Ja, vi pratade lite om honom i vår miniserie om mode under andra världskriget.
Ja, saknar.
Mm. Men han var ju med att skapa utility clothing, som man kallar det. Lika snygga som praktiska baskläder till folket under andra världskriget, som man ändå kunde känna sig snygg fast det var kris och ransoneringstider.
Så vad utmärkte honom då?
Ja, men han var en superskicklig skräddare som arbetade efter principen att hans kläder inte skulle skrämma hästar.
Det var hans liksom, slogan, inte skrämma. Men alltså, vad menas med det? Jag visste inte att hästar var så modkänsliga.
Så very British. På engelska så betyder uttrycket frighten the horses, något som skapar en skandal eller väcker uppseende av fel sort. Men hästar är ju känsliga hur, vet du.
Ja, så det handlar om att klä sig typ diskret.
Ja, eller korrekt.
Just det.
Ja, man har det i så fall en hejare på att göra dräkter som satt som en smäck. En väl skräddad dräkt eller kostym, det var liksom essensen av brittiskt mode, ansåg han.
Nu känner jag den här militärvibben.
Ja, men han arbetade även under en tid som spion under andra världskriget och var bra, sägs det, på att likvidera nazister i lönndom.
Så att här dyker det upp en spion som också uttrycker sig modemässigt. Det var lite intressantare än vad jag trodde att titta in i Elisabeths garderob.
Eller hur? En perfect cover, som man säger. Man vill ju veta mer. Och som en händelse så har det just kommit ut en bok, Fashioning the Crown, A Story of Power, Conflict and Couture, av Justine Picardi. Hon har bland annat skrivit flera böcker om Coco Chanel och vad hon egentligen gjorde under kriget. Hur som helst. Under en lunch med drottning Elisabeth, de var bekanta genom släkt, så tar Justine Picardi upp det här ryktet om Hardames spionförflutna.
Alltså med Elisabeth?
Mm-hmm. Varmed drottning då säger, ja, de här rykten om att han var väldigt bra på att garrotera nazister. Och så släpps det i luften, ingenting mer sägs.
Alltså, jag tror att det är fler än jag som undrar nu vad garrotera betyder.
Ja, men det betyder att man tar kål på någon genom att strypa dem med snar om halsen, överraskar dem och...
Värst vad du var insatt, eller vad jag ska säga.
Ja, men Hardames i alla fall är en av drottningens favoriter.
Men de här männen då, militärskräddare och militärdesignen, de finns båda representerade i den här utställningen.
Ja, och även Norman Hartnell.
Okej, och han var då stridspilot och couturier.
Ja, det skulle ju vara grädde på moset i det här sammanhanget. Nej, Norman Hartnell, han var mest bara couturier. Men han betraktades som ett väldigt bra brittiskt alternativ till franska modeskapare. Han gjorde mycket kläder till dåtidens unga brittiska filmstjärnor. Han gillade broderier, det var en av hans specialiteter.
Trevligt.
Mm, och Norman Hartnell, han skapade också Elisabeths brudklänning 1947 och klänningen som hon bar under sin kröning 1953. Och båda är med på den här utställningen.
Ja, och där kände jag ändå så här, det där vill man ju se, stå öga mot öga mot hennes...
Ja, men
hennes...
där har det historiens vingslag klänningar, ja, det måste man nog säga, verkligen. Ja,
inte minst om man är tittare av The Crown.
Ja, men alla de här tjusiga klänningarna bar ju drottning Elisabeth för länge sedan när hon var ung. Och en hel del av oss som lever nu var ju inte födda då och har ingen personlig relation till den här stilepoken och vem hon var då. Alltså många får ju ställa upp bilder av en ganska ofta tråkig tant i kjol och kofta, eller så var det länge. Och det kan man ju också se i The Crown, säsong 3.
We're ready for you, your majesty. 3, 2, 1.
Och här är trailern till säsong 3.
Mm. Och här ser vi då drottning Elisabeth spelade Olivia Colman i säsong 3 av The Crown. Och det är ju då en mer dämpad färgskala och korrekta kläder. Men kul kan man ju inte beskylla dem för att vara.
Så hon ser ju också verkligen deppad ut.
Ja, hon ser superdeppig ut. Och i den här delen av serien då har ju Elisabeth regerat under drygt 20 år. Och både hennes kroppsspråk och kläder börjar bli liksom stelare eller mer formella. Och kanske då för att understryka att hon har ämbetet hon är på största möjliga allvar. Eller så handlar det om att hon vid den här tiden hade hamnat i vad vi kan kalla för klimakteriedippet.
Klimakteriedippet? Ja, men
det är många kvinnor som när det händer klipper håret, tappar sugen och börjar smälta in i tapeten, göra sig osynliga.
Alltså du menar att Queen Elizabeths gråa period kan vara en modemässig klimakteriedipp? Men alltså jag vill veta mer. Vad händer med kvinnor i klimakteriet och kläder?
You will see. Ja, men många kvinnor kan ju vittna om både vallningar och ångest när man når a certain age. Så det är inte något som ger bränsle till lust i vilken form vi än talar om. Know what I mean.
En lustsvacka. Mm. Det skulle vara intressant att titta närmare på klimakteriet och hur man klär sig.
Ja, alltså det är ju svårt att veta vad man ska klä på sig när man inte riktigt känner igen sig själv. Kanske inte gillar det man håller på att bli och må lite ruttet under en stor del av tiden också.
Den största existentiella modekrisen som man går igenom i livet kanske.
Ja, och livskris också för många. Mm. Och Elisabeth Wernke har tappat sugen totalt och fortsatte med den här tråkstilen, vad man ska kalla det, in på 90-talet. Hon bara klädde sig mörkgröna, marinblå, mörkt röda, kjolar som nådde långt ner på anklarna. Ja, men det var verkligen ingen smickrande look. Och författaren Hugo Vickers, som skrivit en biografi om drottning Elisabeth, han säger hon verkar ha satt sig i sinnet att klä som en pensionär när hon fyllt 65.
Man vill gärna se den här monten på utställningen, Queen Elizabeths klimakterieoutfit.
Jag tror inte det är något ord som den brittiska hovetiketten tillåter. Men visst skulle man. Men till och med hennes frisyr blev ju tråkigare, eller som Hugo Vickers skriver. Hon började med frumpy looking hairstyle.
Alltså Hugo Vickers, ändå alltså tonen. Det är typ shaming.
Ja, men då talar vi ändå om en man som är extremt väl och postad och korrekt. Han är en briljant författare. Men utan den här gråa perioden så kanske inte det som hände sen skulle ha hänt. Da-da!
Och vad hände sen?
Drottning Elisabeth blommade upp, hennes kläder blev färgstarkare och hon såg gladare ut.
Klimakteriet var över.
Kan så vara. Men det fanns ju inte heller någon som vågade säga till om man då, och det finns ju sällan om man är drottning.
Just det, att kejsaren är naken.
Eller fult klädd i det här fallet då.
Det var alltså ingen vågade säga någonting.
Nej, och det här kan ju då Angela Kelly vittna om.
Just det, Angela Kelly, den här påklädaren som du pratade om i början.
Ja, och kanske den person som betytt allra mest för hur vi idag betraktar drottning Elisabeth.
Oj, berätta. Allt.
Yes. Angela Kellys officiella titel var Her Majesty's Personal Advisor and Curator. Och det var en uppgift som bland annat innebar att hon måste ha koll på alla hennes kläder och smycken, inte minst alla de hon bar under officiella framträdanden hon gjorde varje år, mer än 300 stycken. Så det var mycket grejer.
Alltså en slags boendestödjare för garderoben och juvelskrinet.
Exakt. I boken The Other Side of the Coin, The Queen, The Dresser and the Wardrobe så gläntar Angela Kelly till dörren till drottningens då omfattande garderob och sitt jobb. Mm. Och i den här boken så får man bland annat veta att Angela Kelly hade som uppgift att gå in drottningens skor eftersom hon själv hade annat att göra. Som tur är har vi samma storlek, som hon skriver.
Vilket speciellt uppdrag att gå in någons skor. Du får säga till om du behöver hjälp med alla dina slingbacks.
Ja, men har du storlek 41?
Vilken syn. Och där går Samanda Ekman, hon med för stora skor. Hon håller på att gå in Susanne Jungs slingbacks. Det kan vara bra PR för oss.
Eller tvärtom. Ja, den här boken i alla fall, officiellt godkänd och verkligen ingen källa till kvalificerat skvaller. Men det är förstås kul att få reda på saker som att prins Philip ofta hade åsikter om sin frus kläder och kunde avfärda ett brokadtyg till en klänning genom att säga... Ja, tyg till en ny soffa.
Alltså,
eller?
Är inte det här så här, det här har man hört så många gånger att män säger just den här kommentaren om blommönster. Kan de inte komma på något nytt?
Ja, men Angela Kelly gillar honom, för hon gillar inte heller blommönster. Och han kunde säga det hon inte fick många gånger.
Han var hennes språkrör?
Ja, lite så. Hon anställdes 1994 och fick höra att det först efter 12 år i hovets tjänst som man var tillåten att ha en egen åsikt, eller framförallt då att framföra sin egen åsikt.
Lite som här på stil.
Kunde inte ha sagt det bättre själv. Ja, men Angela Kelly skriver att hon blev ignorerad och nedlåtande bemött när hon började jobba på hovet, för vem var hon att komma här?
Ja, vem var hon att komma där?
Ja, men Angela Kelly kom från en helt annan miljö, från arbetarklass i Liverpool. Hon hade jobbat upp sig till att bli hembiträd eller hushållerska åt den brittiska ambassadören i Berlin. Och där träffade hon drottningen och prins Philip, som båda fattade tycke för henne. De gillade hennes diskretion och professionalitet. Men hon fick frågan om att börja jobba för Elisabeth när hennes tidigare då, dresser, gick i pension.
Men du, det är ju värsta Askungen-sagan.
Ja, men eller hur? Ja, men Angela Kelly var jättenervös och hade inte riktigt råd att köpa kläder till sin jobbintervju. Hon skriver i boken att hon var tvungen att sälja sin diskmaskin för att kunna köpa en passande klänning.
Ja, alltså hon satsade verkligen.
Och fick utdelning. Ja, men they hit it off, som man säger. Ja, men Elisabeth gillade verkligen Angela Kelly, men många runt omkring henne gjorde det inte. De kallade henne för AK-47.
Alltså vapnet.
Vapnet, och från så vad hon tänkte utan krusiduller inom de här slutna kretsarna då.
Just det, inga krusiduller.
Nej, inga krusiduller. Hon pratade inte heller riksengelska, det man ska säga. Hon hade en ganska kraftig dialekt, inte det minsta. Fin. Betänk att det här är ett extremt klassamhälle. Så många betraktade henne med misstänksamhet eller visst frakt. Mm-hmm. Hon var verkligen en outsider från början. Men hon vann drottningens respekt och vänskap och öra. Så många var ju rädda för Andrea Kelly.
Så hon fick viss makt där då på sätt och vis.
Ja, men en nyckel till det här, det var ju att hon och drottningen verkade dela samma sorts humor. Och det kan man ju komma väldigt långt med och bygga en vänskap på.
Så det var humorn som det hängde på. Det var brittiskt att det var så sagan gick. Men vad gjorde hon då liksom med sitt skoja sätt? Eller?
Ja, men bland det första hon sa var: Your Majesty, you have good legs. Let's show them off. Och där fick ju drottningen då skratta och göra som hon sa. Och Andrea Kelly hade det här sättet att ta henne på. Hon lättade upp garderoben genom ljusare färger, gladare färger och kortade kjolarna.
Mera
drottningen
ben.
Började visa mera ben. She got legs.
Ja, sånt är ju kul att höra.
Ja, men så befriande, inget svassande. Och det tror jag faktiskt att drottningen gillade. Men och Andrea Kelly började också designa en del av Elisabeths färgstarka monokroma dräkter då, vars uppgift då var bokstavligen att synas och sticka ut i mängden. Här är drottningen.
Och nu börjar vi närma oss den här stilen som jag visade dig på bebisarna i början.
Ja, det är, och det var ju ingen unik och spännande design. Alltså, Andrea Kelly säger själv att många av Elisabeths plagg var ju baserade på klassisk design från Chanel och Dior. Men det var ju färgen och det var ju stilen och det var det enhetliga. Det gav ett enhetligt intryck.
Men är det inte ofta så när någon byter stil att man fattar att det finns något fin vänskap i bakgrunden? Typ Alexander Skarsgård, Celine Dion. Eller, alltså att det blir sån här modeförändringar när det finns någon som kan säga åt personen: ta på dig det här, gör det här.
Ja, man litar på att man är ärlig också och inte gör det för att man vill någon illa.
Vi kanske alla behöver en sån.
Oh,
en Angela Kelly. Men det här vill man ju se om också i The Crown. Alltså, det känns ju som en sån oväntad vänskap som skulle göra sig väldigt bra på film.
Alltså den ber om att bli filmad, tycker jag, den här historien.
Verkligen.
Det är nog hovet som säger nej. Ja, men det var ju också Angela Kelly som vågade fråga Elizabeth om hon ville vara med i ett stunt under OS när det hölls i London. Och det var ju då hon låtsades som hon hoppade fallskärm och mötte James Bond.
Alltså det var Angela Kelly som låg bakom även det?
Ja, hon frågade. Ingen vågade fråga. Nej. De trodde hon skulle få ett direkt nej, men tänkte, ja, vi kanske frågar Angela. Och Angela så frågade drottningen och sa ja, jolly good. Hon tyckte det var jätteroligt.
Men alltså, tänk att det är ändå det livet handlar om, de här roliga upptågen. Alltså att man säger ja då om rätt person frågar. Och gjorde de några fler knasiga grejer?
Ja, men modemässigt så fick hon ju också in Elisabeth på Fashion Week hösten 2018.
Stor skräll, ja.
Ja, det var stor skräll. För under Londons modevecka då, så gjorde hon då entré plötsligt och oväntat och tog plats på front row under visning bredvid då Anna Wintour, den dåvarande chefredaktören för amerikanska Vogue.
Såklart.
Ja, men det gick ju som ett sus liksom, genom lokalen. Det var ju första gången någonsin som drottningen var på en modevisning. Och kanske också första gången som hon förknippas med mode på det här sättet. Det var extremt oväntat. Och det här var alltså Andrea Kellys initiativ. Och det är hon som sitter bredvid Anna Wintour på bilder därifrån. Om man vill veta hur Angela Kelly ser ut så kan man googla upp det.
Jag tänker på den här filmen The King's Speech, när en annan kunglighet får som stamma för mycket och får gå till en coach och lära sig prata ordentligt. Det skulle kunna bli en sån film.
Ja, lite liknande faktiskt.
Med Angela Kelly. Mm. Ja.
Ja, men alltså, allt sånt här, att hon tinade upp Elisabeth, det väckte ju också viss avundsjuka i hovkretsar.
Just det. Vad hände?
Ja, men många tyckte hon fick för mycket inflytande också.
Så när... Och så provocerande att se att de har så kul.
Ja, det tror jag faktiskt. För vad hände? Jo, när kung Charles tog över så fick hon sparken.
Alltså när Elisabeth dog?
Ja.
Då fick hon gå?
Ja, då fick Angela Kelly höra att hennes tjänst inte längre behövdes. Så ut åkte hon även från det lilla cottage som hon hade hyrt under många år.
Och ingen var nöjdare än kung Charles.
Man gillar honom egentligen, men det här... Nej.
Men så du menar mellan raderna här att hon, Angela Kelly, hon har inte fått den cred hon förtjänar?
Nej, det tycker jag inte. Det känns som om det brittiska hovet vill tona ner hennes betydelse, men vad vet jag?
Så du tror inte att hon får stort utrymme i utställningen?
tvivla på det.
Ja, och så om jag förstår det rätt så blev Queen Elizabeths stil omskriven och fick mycket uppmärksamhet för de här hattarna och färgstarka, lite kortare kjolarna. Men i överlag, i där vi är i samtiden med kungligheter, hur relevanta skulle du säga att kungligheter är rent modemässigt?
Inte särskilt jämförelsevis. Ja, men ska vi ta den första drottning Elisabeth, där kan vi tala om inflytande.
Jämföra med 1500-tals Elisabeth, kungligheter har gjort tidigare.
Ja, men vid den tiden så lyckades ju kunglighet att kunna förändra hela modebilden. Det gjorde hon genom sin extravaganta stil. När hon kom till makten så var det ganska modest och nedtonat. När hon lämnade scenen så var det deluxe, extra large.
Vad var det för grejer vi snackar om då? Vad gjorde hon?
Ja, men hon hade jättestora kragar, mycket värdering. Och det var mycket av allt, extra allt. Det gick från quiet luxury till lounge luxury skulle man kanske säga. Idag.
Redan på 1500-talet, samma pendel.
Inget nytt under kjolen tänkte jag säga. Men sen har vi också ett mer modernt exempel på en kunglighet som har förändrat modet som vi fortfarande lever med. Det är den brittiska drottningen Victoria som gifte sig i en vit klänning, vilket man inte gjorde då. Och den trenden får man väl säga är extremt långlivad.
Verkligen. Vem ska ändra? Det kan bara komma en kunglighet och ändra på den trenden. Så stark är den.
Den typen av trendförändringar gör inte kungligheter idag. Just när det gäller brudklänningar, snarare Caroline Bessette Kennedy som gjorde det, med en bort från prålet. Brott från prinsessan Dianas gräddtårta till något enklare.
Men menar du att kungligheter inte är, alltså, trendsättare?
Nej, idag skapar inte kungligheter trender. De försöker följa dem istället.
Och varför är det så då? För då har vi sett en förändring från de här kungligheterna som har satt modetrender.
Ja, men det är mycket enkelt. För kungligheter har ju inte den här makten idag som de tidigare hade. De funkar ju idag mer som något garnityr, lite strössel på glassen, en symbol. De är ju lite museala. Mm. De fyller ingen riktig funktion, förlåt. Men så är det ju.
Det kanske inte är så inifrån styrda, utan mer styrda från blickarna utifrån.
Ja, de är ju symboler och ska representera, jag vet inte riktigt vad längre faktiskt.
Nej. Och nu när du också har förklarat för mig varför Diana, prinsess Diana, att inte ens hon hade någonting att tillföra modet, så är det ju mörkt ut. Men då har vi ju Queen Elizabeth som i alla fall lyckades med den här egna färgglada stilen. Alltså en av få kungligheter som faktiskt kommit med någonting eget.
Men jag skulle säga att det är ovanligt att liksom återuppfinna sig själv, i synnerhet innan de här snäva ramarna som gäller för kungligheter. Så God save the Queen Elizabeth II.
Och med de orden, tack för idag, Susanne Ljung.
Tack, Samantha Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.